Jag läser från Jesaja 25, verserna 6-9. Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk. Bäva för Jakobs Gud, han som gör klippan till sjö och flintan till källsprång. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta, mustiga rätter och starkt, klart vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det är ett dok som skyler alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga: se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kommer till vår räddning.
Episteln är hämtat från första Korintierbrevet, kapitel 15, verserna 53-57. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Och så står vi upp och lyssnar till det heliga evangeliet. Och det är Matteus som berättar för oss vad som har hänt. Efter sabbaten i gryningen, den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna: var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem: var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du.
En del av oss var här och firade långfredagsgudstjänsten här i fredags eller kanske någon annanstans eller kanske varit med på en skärtorsdagsmässa. Och det är ju en påtaglig skillnad mellan i fredags och idag. I musiken, i färgerna, i kläderna, i dukningen här framme. Det är en annan ton. Eller hur? Det blir väldigt påtagligt. Jag tror att för att verkligen uppskatta påskdagens storhet med dess glädje i uppståndelsen kanske man behöver varit i långfredagen först. Att ha fått känna den smärtan, den sorgen, den svårigheter. Och i våra liv går vi igenom olika långfredagar på olika sätt. Kan man bildligt säga. Tider som är svåra. Men att då få samlas till att fira att Jesus är uppstånden. Det är ju fantastiskt. Har jag något fel här kanske? Det låter bra. Jag har hittills i år haft mer begravningar på ett par månader än vad jag någonsin haft mina 10 år som präst. Och har ju av olika skäl då fått reflektera över det här med döden och om uppståndelsen. Och 2 av dessa begravningar var, eller alla är väl så att man dör för tidigt på ett sätt. Men 2 var det särskilt tydligt för tidigt. Pappor som hade gått bort. Det var mycket sorgligt. Och att i den smärtan, i den sorgen, det var ju där som lärjungarna var i fredags när vi lämnade dem. Det var där de var igår på påskafton, i smärtan, i sorgen. De hade lagt 3 år av sitt liv på det de trodde var världens räddning. Så dog räddningen. Fruktansvärd död. Och hur talar man då om uppståndelsen när livet smärtar, när man förlorat någon man älskar eller kanske själv går igenom något riktigt svårt? Hur kan vi finna hopp? Hur kan vi finna liv genom allt detta? För det är ju inte så att bara för att vi tror på Jesus så blir allting bra. Tyvärr. Men vi vet också, det är lite klyschiga ordspråket, efter vinter kommer vår, efter regn kommer solsken. Jag vet inte hur många av er som tidigare i veckan har sett den här grenen, eller stammen får man nästan säga, som noterade den tidigare i veckan. I fredags när vi var här så hade den börjat få gröna blad, men den blommade inte. Gjorde den först nu. Och ännu tidigare i veckan var det knappt knoppar och det har hänt mycket. Jag tänker att själva våren är en bild för Jesu uppståndelse. Allt det som varit grått, allt det som varit dött kommer till liv i våren. Och det blir ju väldigt passande att få fira påsk som vi får göra i mars-april. Hur livet kommer åter. Och det är nog inte en slump att att det är påsk på våren. Dels var det ju den judiska påsken som firar uttåget ur Egypten, räddningen av Guds folk. Men också tänker den här bilden för naturen som på sätt kommer tillbaka i liv. Det som är dött, det lever igen. Vi har ju vitt som färgen på påsken, som är liksom livets färg, härlighetens färg, ljusets färg. Till skillnad från det svarta på långfredagen. Men det finns en annan färg man skulle kunna lyfta fram. Jag är lite liturgiskt klädd här under. Jag ska visa. Jag har mina gröna byxor på mig idag. Ser ni dem? Vi har i veckan planterat bokhäck. Och de har den färgen, skotten, bladen som kommer av livet. Så kanske kan man säga att den gröna färgen också är påskens färg. För livet kommer från ljuset. Och vi kommer få ha grön färg i kyrkoåret många söndagar framöver. Som handlar om att få växa i påskens budskap. Om att få det liv vi får ta emot från Jesus får vi växa i. Ja, det var en liten inledning kring påsken. Om våren som kommer och Jesus som ger hopp. Jag skulle gå till vår gammaltestamentliga text som Claudia läste. Som är en fantastisk profetia från Jesaja. Herren Sebaot skall på detta berg, Jerusalems berg, hålla gästabud för alla folk. Vi har sett detta i flera gammaltestamentliga texter den senaste månaden faktiskt. Om en profetia om att en dag skall alla folk få komma till Jerusalems berg. Och det är genom att Jesus dör på korset som det blir möjligt. Som skiljer murarna, som hindrade från att komma till templet. Hur de rivs. Hur i fredags det var att det stora draperiet eller skynket som hängde i templet från det allra heligaste. Det revs mitt i tu vid jordbävningen när Jesus dog. Att alla folk ska få komma till Jerusalem. På detta berg ska jag utplåna den slöja som höljer alla folk. Det är dok, alltså det är tygstycke som skyler alla folkslag. Att på något sätt, att när Jesaja uttalar detta så är det som att vi fortfarande, hela världen lever på påskaftonen. Det är fortfarande mörker. Men i påskens budskap så rycks slöjan undan och vi får se ljuset från Jesus och hans uppståndelse. Och så står det: Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder. Det är väl fantastiskt. Han ska torka alla tårar. Han ska trösta oss i all sorg från alla kinder. Överallt på jorden. Och sen den dagen ska man säga: se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. För det är en glädje i påskens budskap. Om liv och liv i överflöd. När vi kommer till evangelietexten så står det att efter sabbat i gryningen på den första veckodagen. Där var ju söndagen lite som vår måndag. Dag ett. Och man hade den sjunde dagen som var lördagen som vilodag, som sabbat. Hade det judiska folket. Och kyrkan kom sedan att flytta på något sätt den dagen man firar gudstjänst från lördagen till söndagen. Från den sista dagen i veckan till den första dagen i veckan. Det är därför ibland när man ställer in mobiltelefonen eller någon digital grej att kalendern blir fel, att det börjar på söndagen. Känner ni igen det? Ja, det är från den anglosaxiska världen som ibland har kvar det. Att söndagen är den första dagen. Men då byter man i varje fall från att fira gudstjänst på sabbaten till uppståndelsedagen. För att varje söndag är en påminnelse om att Jesus har uppstått. Varje söndag firar vi Jesu uppståndelse. Ja, egentligen varje dag. Varje dag lever vi i uppståndelsens kraft. Kvinnorna då som kommer till graven, de kommer ju då för att göra i ordning som är seden med kryddor och liksom, ja, på det sätt som varit respektfullt för den som har gått bort och de inte hade hunnit göra på innan sabbaten kom, då man inte fick göra sånt när man skulle vila. Så ser de att stenen är borta. Det var nog så att Jesus behövde nog inte flytta stenen egentligen för att kunna uppstå eller dra därifrån. Men för deras skull och för Petrus och Johannes som kom sen flyttade stenen så att man skulle kunna se att Jesus är inte där som änglarna säger. Han är inte här. Han lever. Han har uppstått från de döda. Det finns många intressanta saker vi kan hämta här, eller hur mycket som helst vi kan hämta här egentligen. Vi brukar ofta på söndagar nämna just detta, eller på påskdagen, att det är kvinnor. Det i sig är otroligt anmärkningsvärt i den här tiden där kvinnor inte riktigt, ska man säga, uppskattades, räknades eller var tillförlitliga på samma sätt som karlarna på den tiden. Man hade inte samma rätt i domstol som det är på många håll fortfarande i världen idag. Och att det var då kvinnor som var de första som Gud, den uppstående Kristus, visar sig för. Det är ett av många på något sätt historiska argument för att detta är sant. För det hade ingen karl hittat på. Lite så. Och att alla fyra evangelierna skriver om detta, om kvinnorna som var först. Och kvinnorna får då möta ängeln som säger: han är inte här, han har uppstått. Han har gått före er, eller han går före er till Galileen där ni ska se honom. Och så lämnar de graven och så beskrivs det hur när de är på väg därifrån kommer Jesus och möter dem. Och kvinnorna hyllar Jesus. Och Jesus säger: var inte rädda, gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Alltså kvinnorna får som uppdrag att det första de gör är att gå vidare och berätta: Jesus lever. Och det var det som alla lärjungarna och apostlarna genom apostlagärningarna, alltså därefter pingsten, det de predikar om, det är den uppståndne Kristus. Att livet har segrat, döden är besegrad. Livet är starkare än döden. Och det finns räddning och det finns liv. Det var det som man berättade om runt om i världen. Men det finns en sak här som jag tror vi kan ta till oss. Det Jesus säger till dem att gå därifrån och gå vidare. Och de ska säga till lärjungarna att gå till Galileen. Man skulle kunna tycka att hade det kontinuerligt, ja, flera hundra människor. Men just då så fick de se Jesus en kort stund. Och utifrån det de hade sett en kort stund skulle de berätta för lärjungarna. Ja, som säkert tänkte då att kvinnorna var tokiga. Men på det lilla de hade sett skulle de på något sätt gå i tro och berätta. Och lärjungarna skulle på något sätt då också gå i tro på det som kvinnorna berättade och gå mot Galileen. Att ibland är det så för oss att vi kanske anar en del om Jesus som en Gud, kanske tagit emot en del av honom, men kanske ibland sitter och väntar på att han ska visa sig mer för oss när vi egentligen ska gå vidare till Galileen för att möta honom där. Och då menar jag inte att vi, det är ju spännande att gå dit också, eller flyga kanske är lättare, för att få följa Jesu fotspår. Men detta tror jag är som en bild för oss, att ibland gå på det vi redan har fått. Att vi får inte alla svar i förväg. Vi förstår inte allt direkt. Men genom att gå på det vi har förstått, genom att utgå från det Jesus har gett oss, så kan vi ta nya steg och allt eftersom vår resa med Jesus få se mer av honom och få växa nära honom. Och egentligen handlar ju det om lärjungaskap. Om att följa den väg som Jesus har för oss. Att vandra med honom och efterhand få upptäcka mer. Eller att då få gå i tro. Och det kan vara en utmaning för oss, för att vi vill gärna ha kontroll, vi vill gärna ha koll och förstå kanske allt i förväg. Men Jesus kanske bara säger: kom och ta nästa steg och följ mig. Eller ta nästa steg till det som man upplever att han kallar en till. Att få växa nära honom och få ge vidare till andra. Och det fortsätter ju lite på det, eller ganska mycket på detta temat sen när vi kommer till själva missionsbefallningen som det kallas i Matteus här 28, de sista verserna. Där det står att de 11 lärjungarna begav sig till Galileen. Och då vet vi från de andra evangelierna att Jesus har visat sig för lärjungarna. Dels kanske på eftermiddagen eller kvällen av påskdagen och veckan efter och lite så. Så att de har sett Jesus och fått möta honom liksom ordentligt, eller vad man ska säga, ett par gånger. Men ändå står det att när de fick se honom där på berget i Galileen så föll de ner och hyllade honom, och några tvivlade. Det är väl ganska skönt. Dels att hylla eller tillbe Jesus står inte alltid i motsats till att tvivla. Att där vi är med vår tvivel och vår tro, där vi är kan vi få komma inför Jesus och möta honom och falla ner på knä inför honom, få be till honom, få tillbe honom. Vi behöver inte ha kommit hela vägen, utan vi är välkomna precis som vi är. Men kanske är det en viktig sak att gå på det man har tagit emot, och sen så efterhand får man växa. Men de faller ner och tvivlar, och det här tvivlet, det är inte ett hinder för det Jesus säger sedan. Han säger inte när ni börjar tro ordentligt, när ni är färdiga, när ni är redo, då ska ni få missionsbefallning. Utan han säger den där de är just då. Och så säger han, och åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Den uppståndne Kristus, han är inte längre det lilla lamm som är slaktat. På ett sätt är han ju det fortfarande. Men han är den uppståndne Kristus. Jag tycker det är så vackert hur vi har här det på vår altartavla. Hur vi dels har Kristus på korset, på ett sätt tydligast. Men ovanför Kristus på påsknatten eller vid gryningen, där han uppstår från de döda och på något sätt precis kommer ut ur graven. Och sen så ovanför där har vi den uppstående Kristus som, ja, han är lite lättklädd, det får vi ge honom. Men han har sitt uppståndelsekors och han visar på seger och på liv. Han är den uppstående och även ännu högre upp i taket med Fadern, Sonen och Anden. Ja, det är alltid lite speciellt att avbilda Fadern som en gubbe med skägg och Anden som en duva. Men kanske någon slags bild av den uppståndne Kristus som regerar med all makt, med all härlighet. Inte kuvad av döden och ondskan, utan den segrande Herren. Och som vi läste från episteltexten, dödens udd är bruten. Livet har segrat. Det som var brustet och förgängligt har blivit oförgängligt, odödligt, kraftfullt. Och det får vi ta del av. Så det är utifrån den här makten som Jesus har som han sänder ut lärjungarna. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag med dig alla dagar till tidens slut. Ja, jag skulle vilja predika i timmar för det här. Men det lovar jag att inte göra. Jag har faktiskt skrivit 7 sidor istället. För att jag tror inte min röst hade hållit det flera timmar. Det är därför jag inte gör det. Så jag har skrivit här. Ja, men det är lite att bita i, tror jag, här om denna missionsbefallningen. Det är lite den genomgången av den grekiska grundtexten och vad som Jesus kan mena. Det här med att gå ut till alla folk, om dopet, om att lära ut. Jag kanske var lite svag i tro när jag bara skrev ut 12x. Jag vet inte hur många som vill ha sätta tänderna i den. Men jag kan skriva ut fler sen också, så man får gärna ta det om man vill. Så då känner jag mig trygg att jag inte behöver prata så länge över det här. Men jag vill göra några poänger i varje fall. Att utifrån påskens budskap, utifrån det livet, så kommer missionsbefallningen om att gå ut till alla folk. Men det intressanta här är att han säger inte gå ut och berätta för alla att jag lever, punkt. utan det finns så mycket mer. Det handlar om att hjälpa människor delvis att få möjlighet att ta emot uppstående Kristus. Men också att fortsätta att växa i lärjungaskap. Detta är ju den bibeltext som vi läser på varje dop. Och vi har ju alltid dopfunten här framme. Inte bara för den är jättetung om vi inte kan flytta den. Utan också för att det är en symbol på ett sätt. För att vi får leva i dopet och vi får växa i dopets innebörd. Den korsfäste och uppstående Kristus som har tagit sin boning i oss. Att vi får växa i dopet och få ge det vidare till andra. Att fler människor ska få ta emot möjligheten att få bli lärjungar och få växa i lärjungaskap. Att få ta steg i tro och i sin tur ge vidare detta till andra. Och få lära ut. Och här knyter den återigen till den gamla testamentliga texten med alla folk. Låt alla folk ta del av detta. Och vi som församling här i Romelanda, vi vill vara ett sammanhang där man kan få känna uppståndelsens glädje och kärlek. Ett sammanhang där man kan få möta den uppståndne Jesus. Oavsett om man känner sig glad som påskdagen eller nere som långfredagen. Och det är vi tillsammans som har fått det uppdraget att gå ut. Det är inte bara några få, utan alla får vi utifrån dem vi är i vår vardag visa på den uppståndne Kristus. Och det är en fantastisk förmån att genom våra liv få spegla Jesus. Och så har han lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Han är med, den uppstående. Vi får leva i hans glädje. Så vad vi än går igenom, förkylning eller mått som är mycket värre, så är uppståndelsens kraft med. Och för er som var med i natt på påsknattsmässan så hade ni kanske möjlighet till dopförnyelse brukar vi ha. Och för oss som inte var med då så kan vi i samband med nattvarden, om man vill, kan man få ta lite av dopvattnet och få göra ett korstecken på sin panna som på något sätt en dopförnyelse. En förnyelse av att man vill följa den Kristus som har uppstått. Den Kristus som ger oss liv och liv överflöd. Den Kristus som ger oss förlåtelse. Och den Kristus som är korsmärkt och som vill märka oss med sitt kors. Och sitt liv som vi får ge vidare. Så vi ska få be inför det. Vi ber. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har uppstått ifrån den döda. Och du ger oss del av det liv som aldrig dör. Tack för det dop som du ger oss. Och det liv som vi får ta emot från dig och din uppståndelse. Och vårens glädje och kraft. Och vi ber nu för detta vatten. För dopets vatten, om din välsignelse och din närvaro. Om din heliga andes beröring genom det i oss. Låt oss på nytt, Herre, eller kanske för första gången få teckna ditt kors över oss. För att få ta emot din uppståndelsekraft och din glädje. I Jesu namn. Amen.